Vi tonar in. Interiör. Agicals kontor. Vi ser två utvecklare med en laptop. De parprogrammerar på en riktigt hårig kodbas. Koden flyger fram och datorn åker som en pingpongboll fram och tillbaka mellan de två. Det här är uppenbarligen två utvecklare som befinner sig i den högt eftertraktade zonen. Den ena utvecklaren stannar plötsligt upp mitt under några knapptryckningar.
Du förresten, borde vi dela upp den här metoden?
Alltså jag har hört någonting om att man ska få plats med den här metoden på en skärm. Alltså man gör ju det om man scrollar här. Alltså scrollar ner här så...
Ja. Ja, den är 1490 rader just nu.
Jaha.
Så när vi är klara så borde det bli max 3000. Vi kör på.
Ja, kör.
De två knappar vidare. Plötsligt stannar den andra utvecklaren upp.
Du? Alltså, det här ser ut som konfiguration, va?
Jo, man kisar lite och lägger huvudet på sned. Vad tänker du?
Nej, men alltså, vi skulle kunna bryta ut det där mot typ XML. Och så läser vi in det. Och så parser vi det, XML-en då. Och så lite här. Och sen där bort, där också. Och där. Och så duplicerar vi det igen. Och så, men du vet, alltså, XML är ju bra.
En dörr slås upp och in... valsar Ola och Tobbe.
För? Det är jag som för. Varför du har längt skägg eller vadå?
Ja.
De går istället fram och ställer sig bakom de två utvecklarna.
Ja. Var är koden någonstans?
Ja, nej men det här blir inget bra.
Nej, jag tror att ni slänger det där. Och sen så lyssnar ni på avsnitt 54 av Väg 74, jubileumsavsnittet.
Ja, alltså det som börjar nu.
Ja!
Hej kära publik och hej kära lyssnare och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling.
Vem är du?
Jag är Ola och jag sitter bredvid dig Tobbe. Hej Tobbe.
Hej! Hellösen, ska jag säga.
Ett väldigt speciellt avsnitt idag.
Ja. Tvåårsavsnittet.
Ja.
Det är väl ganska exakt 2 år sedan som vi släppte, när det här släpps.
Mm. Och... jag vet inte, du fick väl en galen idé här för ett tag sedan.
Fick jag en galen idé?
Ja, att vi skulle spela in ett avsnitt med en live-publik.
Det var inte min idé.
Vem sa det då?
Det var Mårtens idé.
Så var det ju. Det var en jättebra idé i alla fall. Tyckte jag var en jätterolig idé. Och då, just då, där och då kändes det helt overkligt.
Ja.
Och sen så är det så att ämnet idag, det har ju varit hemligt. För de flesta.
Ja just det, vi kanske skulle avslöja det lite tidigare.
Ja, lite tidigare. Men det är också faktiskt så att det är en lyssnare som har bidragit med det.
Ja, han är tyvärr inte här.
Han är inte här idag. Han heter Alexander Korling.
Mm.
Så hela det här avsnittet är väl lite grann av en hyllning till våran publik.
Mm.
Jag har inte sagt vad ämnet är, men det kommer handla om vackra system och estetisk kod.
Äntligen!
Vi ska passa på att säga också, normalt sett när vi spelar in så brukar vi försöka ha så tyst som möjligt i studion, men den regeln gäller inte idag.
Nej.
Så att, för vi vill inte behöva lägga på pålagda skratt eller någonting sånt där.
Och vi har ju också preppat vår publik lite grann med lite föda och sådär. Sen så har det cirkulerat ett Väg 74 The Drinking Game-regler här.
Mm.
Och det är väl dags att avslöja det nu, att det där kommer faktiskt från det dolda avsnittet. Just de här reglerna.
Så det. Hur många har hört det avsnittet här inne?
Ja, det är 3-4 pers. Ja, det är bra jobbat.
Jag andra får hem och leta.
vi tänkte oss en ganska vanlig struktur på avsnittet idag.
Mm.
Med inzoomning, ämne och den rafflande finalen i avkodat.
Det blir spännande. Du har 20 poäng och jag har 18.
Ja.
Vilket... Och vi har sagt först till 21. Ja. Men vi har också sagt att eftersom du började så har jag en chans att slå din poäng när du kommer över 21.
Ja.
Vilket du förmodligen kommer göra.
Ja, det vet jag inte. Det är dags för mig att kamma noll kanske. Det har väl inte jag gjort eller har gjort det någon gång.
Nej, det tror jag inte.
Nej. Vill också kanske, i och med det här avsnittet också, det är ju så att alla stora podcast har ju ett stor skara, har en stor skara fans.
Mm.
Och de här fansen, ju större den skaran blir, det är så viktigt att de får en egen identitet.
Mm.
Har ett eget namn som de kan kalla sig.
Mm.
Och vi har ju frågat våra lyssnare vad de tycker, och det är väl så att roadies är väl det som har
flest har föreslagit.
Det är två lyssnare som har föreslagit helt oberoende av varandra, tror vi.
Bägge två är här tydligen.
Bägge två är här. Så att, och de som är här idag skulle jag vilja säga är den inre kretsen av de här roadiesarna.
Ja.
Tveklöst så.
Ska vi ta en inzoomning?
Det tycker jag. Ja, men vi tänkte, eller jag vill att hela det här avsnittet kommer gå i någon form av handla lite grann om stil och kod etc.
Mm.
Så då tyckte jag att klädkod på jobbet.
Mm. Det vill du prata om.
Det vill jag prata om.
Du tycker folk ser för taffliga ut på jobbet.
Jag går runt och sådär. Nej, men jag skulle ju aldrig sätta på mig shorts på jobbet.
Jag tycker det är ganska bekvämt med shorts i och för sig.
Ja.
Men på det möbelföretag där jag är så får jag inte ha shorts på sommaren.
Är det så?
Ja.
De har en strikt regel.
Ja, jag har aldrig sett den regeln i skrift, men varenda gång jag har haft det på mig så har jag fått gliringar om det.
Jag tror att det mer har att göra med dina håriga ben.
Kan vara så.
Eller så är det inte gliringar.
Nej.
Det kanske är suktande blickar. Ja. Nej, men jag vet inte varför. Eller rättare sagt, lite grann så här har att göra med ett av mina första jobb. Då var det en chef. Han tyckte att jeans på jobbet...
Mm.
Det går inte att ha jeans på jobbet.
Mm.
Det är fritidsplagg.
Okej.
Okay. Så att då blev jag så här, oj, man kan gå runt och se ut som en slashas på jobbet. Kände jag, så gick jag och tjackade ett par brallor.
Det här var ju säkert under kinons...
Ja, det var det. Helt
ålder, eller?
Det var det. Så ett par mörkblå kinos. Det kunde man flyga under radarn med och ändå var lite hårdrock faktiskt.
Mm.
På håll om man kisar lite.
Men det är under urprojektet.
Mm. Oj, vad händer? Flög fram här. Och det var ett gäng med burkar i luften.
Det var ju på Försvarssab som alla känner till vid det här laget.
Alla riktiga hardcore roadies.
Vi jobbade ju med på Division Telekrig som gjorde radarvarnare till flygplan. Mm. Och vi försökte sälja den till tyska Tornado bland annat.
Mm.
Och då kom jag ihåg att det var massa tyskar på... besök på säljmöten eller vad det var för någonting.
Mm.
Ja.
Varje gång Tobbe säger säljmöte så går ett larm.
Eller varje gång.
Tyskt larm. Det är lugnt.
Är klart nu?
Bra. Säg inte det igen nu.
Sälj! Jo, vi hade i alla fall tyskar på besök, vet jag, och då visade det sig efter en halv dag att tyskarna, det gick, man tisslades och tasslades lite bland tyskarna, att det var flera av svenskarna som hade inte matchande byxor och de hade kavaj, liksom.
Mm.
Och det funkar inte, man måste ha mörk kostym.
Ja.
Så under lunchen så var det flera av svenskarna som fick åka och köpa mörka kostymer så att de kunde se respektabla ut på eftermiddagen. Så det är ju nivåer i klädkod om man säger så.
Jag jobbar med en kille, han hade jobbat på bank i London. Det är väldigt banktätt där och banker är också väldigt strikta med sina kläder.
Mm.
Så att det var liksom, de måste ha kostym.
Mm.
Alltså det är kavaj, matchande brallor, slips och vit skjorta. Men då, lite grann, jag kan känna igen mig i det här. De bestämmer sig för att visst vi ska ha kostym, men... De har en liten tävling inbördes där. Who brings the worst suit? precis det som kan så här flyga precis
skrynklig linnekostym.
Ja, nej, det ska vara mörk också då. Men den var skrynklig, den såg för jävligt. Men det var ändå trots allt en kostym. Jag kommer inte ihåg hur det gick i den här tävlingen, men jag tyckte ändå att det var lite så här lagom rebelliskt. Uh-huh. Så jag identifierade mig genast lite mer med den här killen som berättade om det här. Jag tror faktiskt att det var på en utbildning jag var på.
Jag har en kompis som jobbade på Telia också. De hade ingen sån här specifik klädkod, men de körde Dress Up Friday istället. Mm. Så de klädde sig i kostym och slips på fredagar. Stod och skruvade i datorer och sådär. På den tiden när det fanns stationära datorer. Mm. Det var tydligen väldigt jobbigt när slipsen hamnade i datorn hela tiden.
I datorfläkten.
Ja.
Och så bara... Ja, kan tänka mig. Men linne då, är det okej?
Okay? Nej, det tycker jag inte. Det är faktiskt värre än shorts.
Jaha.
Shorts tycker jag är okej, okay, men...
Men inte något sådär litet coolt... En kortärmad kavaj då?
Finns det kortärmade kavajer?
Ja, det gör det väl.
Du tänker så här 80-tal Don Johnson uppkavlad kavajer?
Ja, men det är midjekort.
Nätbrynja.
Nätbrynja, är det okej?
Okay? Nej, tveksamt.
Nej.
Okay, skulle men... kanske funka i en remote mob.
Mm. Jag kommer tänka på den här boken A Year Without Pants.
Uh-huh.
Det handlar just om remote-arbete. Hur du kan sitta på möten... Ja, utan bildor antar jag. Utan att ha brallor på dig.
Ja.
Kommer också tänka på Ankeborg torsdag.
Med på våra remote-inspelningar brukar jag köpa det.
Du kör det?
Du vet inte om det kanske.
Nej, men du säger att du kör en Ankeborg torsdag när vi spelar in.
Ska vi hoppa på huvudämnet?
Det tycker jag. Vackra system och estetisk kod.
Mm.
Det är ju lite grann av ett ämne som vi har tassat runt.
Mm.
Det är inte bara fyllt med tyck och smak. Det är också väldigt subjektivt. Alltså, eller det är ju tyck och smak. Men det finns ju ändå, vad ska jag säga, vi kommer överens om att fyra ben att stå på.
Mm.
Så vi tänker att vi tar våra
lyssnare. Börja med att bara dra över dem.
Ja, vi drar de här fyra benen.
Mm.
Och sen så går vi in på de respektive ben och pratar lite mer om dem.
Mm.
För Jockes skull så har vi en liten enkel minnesregel.
Mm.
Ja. Vi kallar den för T2E3. Mm. Den här minnesregeln. Och det är liksom, tänk dig Terminator. Mm. Två filmen.
Mm.
Är på den här E3-mässan.
Ja, precis. Han kommer in där och röjer runt lite.
Ja, hur maffigt är inte det?
I'll be back.
Ja. Så det är liksom, tänk dig T2E3. Och ni kommer förstå snart varför. För att det första benet vi står på, det är tydlighet och transparens. T2. Och tydlighet handlar ju såklart om att kan jag förstå den här koden jag läser? Kan jag liksom förstå det här systemet som jag håller på att sätta mig in i? Vi sätter oss in i kod bit för bit, oftast. Och transparens då, gör den här koden det...
Den utger sig för att göra.
Ja. TT. Sen har vi elegans, det första E-et.
Mm.
Och det är någon form av... balans mellan kärnfull och uttrycksfull.
Mm. Alltså det tydligaste exemplet är ju algoritmer till exempel. De kan ju bli väldigt eleganta beroende på hur de är implementerade.
Mm. Och sen så har vi effektivt, andra E-et då. Eller resurssnålt som vi säger på svenska ibland. Det här är liksom skillnaden mellan effective och efficiency. Och det här avses efficient. Någonting som är väldigt resurssnålt. Inte slösa med minne, inte slösa med IO. Och inte slösa med CPU.
Det är sånt där ord som inte går att översätta till svenska.
Efficiency. Mm. Nej. Vissa pratar om så här inre och yttre effektivitet.
Mm.
Och sen så har vi det tredje E-et då. Estetisk.
Mm.
Där pratar vi om stil och konsekvens.
Mm.
Så här har vi T2E3.
Mm.
Terminator på den här.
Det var allt från oss. Nej. Ja. Ja, okej.
Innan vi kastar oss in i hur var och en för sig så att säga. Så...
Jag tror jag ska ta fram den här också. Kommer på.
Yes.
För du ska läsa ett litet stycke sen tänkte
jag. Mm. Du kan vara ett litet stycke.
Du, jag är det. Mm.
Nej, men när vi satt och snackade om det här så diskuterade du och jag. Så här, nej, men, okej, vad är vacker kod? Kan all kod vara vacker? Och då, jag vet inte varför, men jag hasplar över lumen. Nej, men kod som inte är i drift, i produktion så att säga, det kan aldrig vara vackrare än... Det kan aldrig vara fulare än kod som är i drift är alltid vackrare än kod som inte används.
Mm. Mm, det sa du rätt tidigt att död kod är vansinnigt ful.
Ja.
Den finns inte för dig.
Nej, så är det. Men den fyller liksom inte alla de här fyra benen har kommit fram till nu.
Nej, fyller den något av benen? Ja, det kan det göra.
Ja, det kan ju göra. Det kan vara väldigt,
kan fortfarande vara snyggt formaterad.
Ja, exakt. Den kan vara estetisk. Den är kanske inte så tydlig och transparent då. Mm. Den säger så här, nej men det verkar som den här gör det. Fel, för den gör ingenting. Den ligger bara ruttnar i ett ritmo.
Den är väldigt ineffektiv i alla
fall. Ja, det kan, precis. Det, exakt så. Så att, då tog vi fram någon form av metafor, du och jag. Liksom så här, okej, vi har de här små bitarna av kod, en klass, en liten rad. Som tillsammans bildar en vacker mosaik.
Just det.
Små keramiska bitar som sitter bredvid varandra. Kanske en liten glasbit, en azurblå färg som utgör en himmel eller ett hav. Och sen hela den här bilden, där ser du.
Hela systemet?
Ja. Mm. Och det är det som är det här vackra systemet som är uppbyggt av estetiska koden.
Mm.
Så den,
vad poetiskt det blev.
Ja. Så med det liksom i huvudet så tycker jag vi hoppar in på tydlighet och transparens.
Mm.
Och jag vet inte om vi ska illustrera det här med ett exempel först eller om vi skulle läsa en liten text för dig.
Mm.
Ska jag göra det?
Det kanske är lika bra att göra det på en gång.
Ja.
Är det mest för publiken kanske?
Ja, det är lite grann för publiken också. Lyssnarna kommer inte kunna interagera lite som publiken här. Men jag har valt ett litet stycke här som jag ska läsa för er. Det är, och anledningen till att vi vill läsa det här stycket är att vi tycker att KD är som prosa.
Mm.
Det är det mest lika vi kommer på.
Mm. Du vill se dig själv som en författare?
Ja, jag författar KD. Jag bygger inte KD. Jag sitter inte med en så här hink och spade eller en stor grävmaskin eller något. Utan det är en idé som färdas från mitt huvud ut genom mina fingrar och sen så ska den här, det ska ju liksom användas av ett system, men allra mest så kommer det ju läsas av andra författare då. Och då kommer vi in på alla de här grejerna som vi tycker är viktiga. Så att jag läser ett stycke här och det ska få illustrera massvis med saker, men jag börjar läsa det kort och gott.
Dagens boktips.
Annika slog knytnäven i dörren och steg på. Pippi såg inte ens upp från sina anteckningar. Hennes enda reaktion var att säga: hej, vad är det Tommy pratar om? Här, varsågod. Hon sköt fram två maskinskrivna papper. Annika satte sig med ena skinkan på bordskanten och läste. Ja, sa Pippi, vad tycker du? Jag tycker att Tommy skriver jävligt hopplösa rapporter. Men hon sa det lågmält och allvarligt och 5 sekunder senare fortsatte hon. Det här verkar obehagligt. Ja, sa Pippi. Jag har också den känslan. Hur såg det ut? Värre än du kan föreställa dig.
Någon som kan gissa vad det är för någonting? Vad får ni för associationer?
Det är 3 stycken namn som de flesta känner igen, tror jag. Det är Annika, det är Pippi och det är Tommy. Är det här Pippi Långstrump? Det är ingen, det är många som skakar på huvudet här.
Mm.
Tommy, du är lite primad, du vet ju vad det är.
Mm.
Ja. Det är inte Pippi Långstrump. Och när vi pratar om så här tydlighet och transparens så är det här, det är lite tydligt, men det är framförallt inte transparent, tycker jag.
Nej.
Det säger inte så här, jag har egentligen bara tagit en text här och bytt ut namnen för att liksom förvirra. Och det är inte folk som gör det oftast i kod.
Ja, fast man kan ju undra.
Jag kan undra ibland. Men vad är det för idiot som skrev den här koden? Så ja. Kollar man på historiken och så ser att det var du.
För
ett halvdygn sedan. Det är kul för att det är sant. Det här, vi kommer glida in på det här också. Men det är ett stilbrott det här. Mot massor med estetiska lagar.
Mm.
Så vi låter det här exemplet får illustrera, det kan få illustrera många saker som jag sa, men det här är faktiskt en blandning av,
det är
faktiskt
den vedervärdige mannen från Säffle, va?
Det är det. Det hade du klippt
i Pippi Långstrumps tappning.
Japp. Som du sa, det är ingen som medvetet går in och obfuskerar kod på det sättet. Men omedvetet så kan du råka namnge någonting lite fel. Nu tänker vi inte dra det här för vi har gjort det förut, men Arlo Belchi har ju en liten steg av hur namngivning går till.
Ja, just det.
Om hur det först är rena rama nonsens, ett metod, och sen så blir det blir lite mer av en sanning, men det är väldigt den säger
abstrakt.
Vad det är abstrakt, den där metoden, och sen så blir det lite närmare sanningen, men det är väldigt så där utförlig vad en metod gör, och sen så går den vidare, och till slut i slutskedet så får du det korrekta namnet. Mm. Men den länkar vi till i
det kan vi
i show notesen, den här modellen, den är väldigt.
Vi har nämnt den i något avsnitt
tidigare. Ja, det har vi. Nej, men om vi pratar när tydlighet och transparens, så någonting som är väldigt otransparent i sidoeffekter.
Mm. Verkligen. Nu, det är inget snyggt.
Nej, men du sitter och gör någonting och sen så helt plötsligt så bestämmer du för att nej, men jag ska spara ner den här entiteten. Mm. Och sen så pang så smäller en papperskorg liksom på gatan bredvid. Mm. Det är väldigt oväntat. Det är väldigt oväntat. Men det är ofta så som jag uppfattar saker och ting ibland när jag sitter med ett system som inte är transparent. Mm. Det händer någonting här och så pang så ändras den här variabeln där borta. Men hur gick det till? Och så får du följa en lång anropskedja och sen så väl tillbaka och bara, vad var det jag höll på med? Lite grann så känns det ibland. Mm. Om du vill vara väldigt tydlig, och det här tar oss, den här exemplet, eller det tar mig tillbaks till faktiskt urprojektet där vi pratade om, vi vill ha små metoder.
Mm, precis.
Och vi vill också ha små interface, små metoder, små klasser. Och det leder ju...
Dels för att det är lättare att testa.
Ja, och det blir tydligare.
Ja, vi tycker det. Ja. Det är ganska subjektivt, inser man.
Ja, det var det. Det blev det då.
För jag vet, det fanns flera stycken där i det projektet som tyckte raka motsatsen. Att det här är ju helt omöjligt att följa vad som händer. Man måste hoppa mellan klasser och hoppa mellan metoder. Mm. Och ingenstans händer någonting. Det är bara liksom...
Nej.
Utan de ville hellre ha jättestora metoder.
Ja. Och det var ju så här, följa anropskedjor och... Nej, det var krångligt. Mm. Så att det går ju helt klart att vänja sig vid två olika stilar. Mm. En annan sak som jag tycker...
Men det viktiga ska man säga är att hålla samma stil genom hela kodbasen. Ja. Annars blir det verkligen förvirrande.
Annars har du det där Pippi.
Mm. Precis.
Exemplet igen. Mm. Pippi i en deckarbok.
Och det är ju lite av en bisats, men jag har insett att det är lite därför som jag inte tycker om mocktester ofta.
Jaha.
Därför att mocktester ser ganska annorlunda ut mot koden ofta.
Ja, det är sant.
Så att man har det där stilbrottet lite grann. Liksom.
Det har inte jag tänkt på. Men du, ja, jag förstår vad du menar. Du skriver
det är svårt att skriva mocktester som ser, ja, som följer samma mönster.
Ja, det är det. Liksom. Ja, det är det. Vi hittar inte samma abstraktionsnivå där. Mm. Men det kanske... Det där med abstraktionsnivå, det för oss in på E nummer två. Mm. Som är elegans. Om elegans är liksom balansen mellan kärnfull och uttrycksfull. Mm. Då är det mest kärnfulla som jag kan komma på, det är en one-liner. Håller du med om det? Mm. Jag skulle inte hålla med, för då får...
För då får de dricka, ja, eller?
Nej, men...
Du kan inte sitta och ljuga heller.
Nej, det går inte. Men en one-liner...
Jag säger skägg istället.
En one-liner... Ibland kan det vara väldigt, väldigt elegant. Men om inte jag förstår den här one-linern, då tycker jag att det faller på tydligheten.
Får, precis. Det gör det.
Så det är verkligen det är en sån balansgång. Mm.
Men frågan är om det är elegant då. Om du tar det för långt så att det blir helt otydligt istället, då kanske inte är elegant längre.
Det vet jag inte. Jag kommer i alla fall ihåg när jag började programmera lite Haskell på min fritid.
Där skriver man allt på en rad.
I princip så kändes det så. Mm. Allting var en rad. Och sen så sätter du ihop systemet på slutet. Och det kändes som jag förstod allting, den där raden. Men att sätta ihop det sen blev en svårighet för mig. Mm. Så jag kände att jag tog aldrig det här steget över att kunna göra ett riktigt system. Mm. Jag kände att jag testade massvis med kod på den här Project Euler som jag tyckte var skitroligt.
Mm. Kan du berätta lite vad det är för något?
Ja, Project Euler är små tankenötter som du löser med hjälp av
problem. Ofta matematiska problem.
Väldigt matematiska problem. Mm. Så det kände jag mig ganska dum i huvudet ibland. när det var så här ett matematiskt problem. Så bara, ja, hopp. Så här, 3 timmar senare har jag googlat. Gått ifrån derivator och sitter och läser om Gorbachev. Så bara, just det, vad höll jag på med? Jag programmerade ju Haskell för ett tag sedan. Ja, men nu är det dags att gå och lägga sig. Så att, det var lite frustrerande, men jag vet inte om jag lärde mig så mycket om matematik, men lite grann. Men Haskell är ett ganska elegant språk, skulle nog många säga. Men att sätta ihop en tillämpning som gör någonting vettigt i Haskell, det är inte jag kapabel att göra. Jag vet inte, det är en kompis till mig, han skojade med mig när jag läste en bok som heter Real World Haskell. Han sa, det där är väl ändå en, that's an oxymoron. Det är en självmotsägelse. Det finns inga implementationer i Haskell.
Men jag kommer ihåg det där första gången jag såg så där riktigt elegant kod. Det var ju på högskolan när man programmerade Lisp och skulle göra rekursion med Lisp.
Ja.
Det blir väldigt elegant. Liksom.
Ja. Det, just
på ett sätt som inte går i Java. Java är ett väldigt oelegant språk.
Ja, det håller jag med om. Det är ganska så...
Det är svårt att skriva någonting som inte ser ut som någon bara kräkts.
Det är hårt.
Och
sant. Det är hårt och sant, men det finns andra språk som är värre. Inte VB. Ja, nej, men det är faktiskt gjort med flit sämre. Både brainfuck, men det finns ju en implementation av brainfuck som heter ok som är det programmeringsspråket som orangutanger ska använda sig av. Men det är med flit som det är gjort på det sättet. Jag tror inte Java är med flit så det.
Nej.
Jag
inte.
Jag bara får det.
Men vad vi skulle komma till var att jag har programmerat ett språk som är värre, tycker jag, och det är VB. Det var inte roligt. Men jag håller med. Det är svårt. Vissa språk lämpar sig bättre för mer elegans. Men det finns ändå någon form av så här elegans som de flesta kan vara överens om att det här är elegant. Och då handlar det om abstraktioner, tycker jag.
Ja, just.
Hitta en abstraktionsnivå som är lämplig.
Det är jättesvårt, men det är jättetillfredsställande när man gör det.
Ja. Och det är, för mig så är det lika flyktigt som den här eftersträvansvärda zonen. Att när jag känner så här, men hur ofta är jag i zonen? Hur ofta hittar jag någonting som är abstrakt? Eller abstrakt. Hur ofta hittar jag någonting som är rätt abstraktionsnivå? Det känner jag som så här, det är lika flyktigt att hitta den här rätt abstraktionsnivå som hitta zonen, tycker jag.
Jag gjorde något så här hobbyprojekt i JavaScript, mest för att lära mig Jockes fina ramverk som han har hittat på. Och där vet jag, jag hittade väldigt bra abstraktioner. Så där, att man, varenda gång man behövde lägga till en ny funktion så fanns den där perfekta lilla hålet där i mosaiken. Där man skulle lägga in den här funktionen och det liksom passade så bra hela tiden. Och då är det ju riktigt kul att programmera när man...
Ja.
Har det så bra bäddat för sig liksom.
När du hittar ett, det känns naturligt på något sätt, vad som följer här näst.
Men sen tids nog så kommer ju alltid den där funktionen att okej,
ja,
där sprack det.
Precis, man sitter där och...
Nu passar det inte alls längre, nu måste jag skriva om allting i princip för att det här ska passa in.
Det här är ett värdelöst system, vem fan skrev det här? Det känns som någon så här, 1000 små arga gubbar.
Då säger man, nej det var bra som det var innan, nu är det färdigt.
Och sen så kommer du på så här, vänta ett tag, jag har ju en annan grej som jag skulle vilja programmera lite på.
Precis.
Jo, det finns väl egentligen så här 2 tillstånd för mig när jag programmerar på hobbynivå. Det är så här, jag har en sjukt bra idé.
Vi håller den tanken. Hur känns det för publiken?
Det känns bra. Ja. Jag snubblade över en sak som jag tyckte var elegant häromdagen. I lite av ett exempelkod. Men jag kände igen mig väldigt väl i just den här exempelkoden. För att jag har också gjort en liten hobbytillämpning. Som var en JavaScriptifiering av en grej. Men i alla fall handlar det om robotar som är ute och går. eller någon form av entitet som ska gå uppåt, höger, vänster, neråt. Mm. Och när jag har modellerat sånt tidigare så har jag någon form av objekt i objektorienterat språk och så kör man en robot.moveup, move left, move right och move down.
Och de flesta som kan, fyra olika funktioner.
Som fyra olika funktioner på den här objekten. Och ni kanske kan se den här koden framför er. Att den, men det tar ju roboten till höger och vänster etc. Men så såg jag här exemplet att du skulle kunna ha en metod som tar ett argument istället. Eller en funktion om du har den typen av språk. Mm. Så har du robot.move och som argument så tar den up, down, left och right. Mm. För då kan du också göra en funktion som heter move in a circle eller erratic eller like an Egyptian. Mm. Så då, liksom, det blir väldigt uttrycksfullt.
Det blir lika koncist egentligen.
Mm. Men det blir lite flexiblare.
Precis, mer modulärt.
Ja, och då är det ju den här berömda abstraktions...
Vad ska man säga? Zonen.
Abstraktionszonen, abstraktionsnirvanat skulle jag säga. Men sen helt plötsligt så kommer någon och sparkar på smalbenet och säger du har gjort fel. Mm. När verkligheten kommer ikapp dig och sånt där. Mm. Eller när du känner att nej, men nu måste den här koden göra något annat och då ställs det på sin spets eller ja, kastas som kul.
Mm, eller inte, för det är så modulärt. Så att
det kanske var den perfekta koden där då. Du kanske har den här fina mosaiken då. Mm. Ska vi kasta oss över E nummer 3?
Mm. Är det va?
Nej.
Jo.
Nej. Det är nummer 2.
Det är sant. Det är B nummer 3. E nummer 2.
Nu dricker publiken här och jag vet inte ens varför.
Svepen,
vi är inte överens.
Det är första gången tror jag.
Det är därför jag är svep. Ja. Vi ska prata om B nummer 3, E nummer 2.
Ja.
I den berömda T2E3-modellen. Mm. Uppkallad till Jockes ära. Mm. Vi pratar om effektivitet. Det är blooper-reelet. Jag tänkte bara kasta ur någonting. Det här skulle jag vilja visualisera, men... för att vinna lite tid. Ja, men vi hade något så här... Ja, men tänk om vi kunde mappa alla de här benen mot de sju dödssynderna. Så kunde det här bli någon sån här programmeringsdödssynds...
Men sen så man kan säga så här, det var inte rätt abstraktion.
Det var inte rätt. Ja, men jag tänker så här, effektivitet, då pratar vi minnesutnyttjande, resurssnålt och IO-snålt etc. Men det kan vara slöseri på många olika ledder. Men jag vill börja med ett exempel här. Och det, en gång om året så skickar vi ut årsbesked till alla kunder.
Så här mycket ränta har du på?
Mm, så här mycket ränta har du fått.
Så här mycket skuldsatt är du?
Nej, det står hur mycket ränta du har betalt eller hur mycket du har fått. Och har du lån och har du sparkonto så liksom på någonstans blir det någon form av totalt räntor du har betalt. Men det är nog alla som har ett bankkonto, vilket jag tror att de flesta har, får hem ett sånt här årsbesked. Mm. Och
hävdar du att alla har ett bankkonto i eran bank?
Nej, någon bank. Mm. Det är inte, jag jobbar inte på en jättestor bank utan en lite mindre. Och det antalet kunder där, det är så ganska så där, vad ska man kalla det, hanterbart. Mm. Men då har vi ett program som kör, skapar årsbeskeden och utifrån en fil så skapar den en XML-fil. Och den här XML-filen ligger till grund för en annan datastruktur som ska bli den här PDF:en som vi sen skickar på print. Mm. Och just nu så går det att skapa den här XML-filen ifrån i ett jobb. Men det beror på att vi kan öka upp minnet så pass mycket så att vi kan ha hela jobbet körandes i minnet. Mm. Så jag får alltid lite så här hicka, men jag skulle provköra det här i december för jag vill alltid genrepa lite. Mm. Gjorde jag det, gick iväg, för det här tar en stund, kommer tillbaka sen halvtimme, 40 minuter senare och ser att det var dumpat. Mm. Men minnes liksom, ja, tog slut på minne kort och gott. Och så tog jag mig för pannan så här ungefär och så kom jag på att fasiken, det var det här vi tänkte, det här var jag rädd för förra året. Ja, nu händer det skit också. Men jag skruvade upp minnet till det dubbla, 4 gigabytes liksom, för att köra det här. Och då gick det igenom. Det är väl ungefär så, liksom, antalet kunder gånger liksom, XML-strukturen som behövs. Det är så mycket minne som det går åt. Det är ganska linjärt ändå, kommer det vara. Mm. Så att vi kommer klara oss. Men där slog det mig att det här är fel. Det ska inte behöva krävas 4 gigabyte liksom minne för att skriva ut några XML, utan det här kan man ju lösa med en ström som kontinuerligt skriver till en, ja, till en fil. Mm. Istället för att spara här minnet. Men det, där har vi någonting som är kanske, det är inte resurssnålt, alltså det är inte IO-effektivt.
Nej, bryter lite mot det.
Ja, bryter mot den effektiviteten. En annan sak som jag tycker gör det svårt att hitta vad som är effektivt och inte, det är ett ORM. Mm.
Hur tänker du då?
Ja, där det är svårt att veta vad det är som tar tid och vad som kommer att ta tid.
Ja, just det.
Ska jag skriva den här saken? Ja, och när jag skriver den, kommer den skriva alla sina liksom så här underobjekt, sina liksom barnnoder.
De bryter ju lite mot första benet också då.
Vilket tänker du
på? Tydlighet och transparens.
Ja, det gör det. Det är inte helt klart vad det gör. Mm. Men vad det tillför, så att säga, om man ska säga att det tillför någonting, så abstraherar det ju bort saker som du inte kanske vill tänka på. Mm. Men det kommer ju till en kostnad.
Mm, precis. Återigen, balansgången.
Ja. Det krävs alla 4 de här benen. Krävs liksom ett vad man kallar ett riktigt vackert och estetiskt system. Mm. Men det finns ju också. Jag googlade lite grann på, jag vet inte varför, men jag googlade lite grann på att optimera kod. Mm. Och då var det liksom så här, regel nummer 1. Gör inte det. Mm. Optimera inte din kod. Mm. Tänk så här, det är idiotiskt. Och sen så kommer regel nummer 2. Nej, men gör inte det. Inte än. Inte ännu. Nej, okej. Okay. Och regel nummer 3 är, ja, visst, men kör en.
Profilera först.
Ja, precis. Profilera koden först. Och det där är liksom så här, när jag tänker på det så är det så här, jajamän, precis så är det. För att när jag tänker så här, men det här, det kommer inte vara resurssnålt. Inte det där heller, inte det där. Och om jag börjar liksom optimera där och då kommer det bli fel. Mm. För sen till slut så ser jag så här, men vad fasken, det var inte det.
Mm. Det är helt omöjligt att veta utan att profilera.
Ja. Jag har så många gånger så att det där är det problemet. Mm. Nej, men så har jag fixat det. Så, ja, det gick det typ 0,03% fortare. Och så profilerar jag det. Så bara, oj, här har vi strängkonkatenering. Tar 97% av den här CPUn. Mm. Det var ju dumt. Och så slutade jag göra det. Så det är bara, boom! Det här, alltså, jag hade ingen aning om det. Att det var det som skulle vara problemet. Mm. Jag tror att jag väldigt. Ja, nej. Som sagt, så att det är bra så här. Optimera inte. Nej, inte än. Just det, men profilera först.
Mm. Ska vi hoppa in på fjärde benet?
Det tycker jag. Estetik.
Här kommer ju allting som formatering och indentering och såna roliga saker.
Ja. Jag tycker också att vi kan koppla tillbaka till den här Pippi-storyn där. Mm. Alltså det känns ju jättekonstigt att Annika, om du läser den lilla passagen där om Annika, hon sätter sig på bordet. Eller
med halva skinkan på bordet.
Ja, precis. Annika sätter sig inte med någon halv skinka någonstans. Det känns jättekonstigt. Mm. Eller Tommy, han skrivit en jävla rapport. Mm. Eller hur, det gör han inte. Kanske skriver en hemläxa. Det är, som det här, det är ett sånt här stilbrott som det bara, jag vet inte vad. Mm. Det blir konstigt. Och samma sak är det med kod. Om någon envisas med att flytta ner krullparenteserna på fel rad, då ska det vara så genom hela koden. Mm. Jag tror att i Det behövs en kodstil i varje projekt, tycker jag. Mm. Och när jag säger projekt, då menar jag inte någonting som spänner över en oändlig tid och egentligen är liksom drift av en programvara, utan ett projekt menar jag liksom någon form av entitet, ett repo eller något sånt där, ett projekt. Mm. Där ska det vara samma kodstil genom hela. Mm. Det behövs någon form av kodpolis, och det behöver inte vara en person, utan det kan vara någonting som körs automatiskt innan du checkar in. Mm. Du sparar en save action eller något sånt där. Men någonting sånt behövs. Så
att, det där roade du dig med ur projektet, kommer jag ihåg.
Jajamän. Ja, men det är väl ändå rimligt att det måste finnas någon maxlängd för kod. Alltså antal rader kod.
Mm, det är jättebra, metod. Det kan man ju ställa in i idén då.
Ja, det kunde du göra. Men det vet jag inte, jag kommer inte exakt ihåg hur vi gjorde det. Men vi hade ju dels IDEn som formaterade koden. Men sen hade vi liksom ett litet skript som kördes efter innan du byggde.
Ja, det kanske var checkstyle.
Ja, checkstyle, som vi körde. Ja, checkstyle var det. Och då tänkte jag så här, nej men nu får det vara nog med jättelånga metoder. Mm. 500 rader. Där Max. Går gränsen. Där går gränsen. Mm. Nej,
sprutsk!
Pang! Sa det i bygget. Jaha. Ja, okej. Okay. Nej, men vi drar väl upp den här till 1000 då. Men då gick det ju igenom. Mm. Och sen så helt plötsligt en dag så bara kom vi in och så hade larmet gått på vår lilla så här flygsirens. Så den stod och kött.
På byggservern. Typ,
på byggservern. Men då var det ju någon som hade tryckt in någonting med 1000 rader. Det var absolut nödvändigt att ha det liksom så här 1037 rader långt. Mm. 1337 hade jag förstått, men inte 1037. Så att jag tänker så här, Vem? Men vi pratade om det förut. Så här, känns det bra att ögna igenom 2000 rader kod?
Mm. Nej.
Nej, det gör det inte.
Men det handlar om att man måste vara överens också.
Ja,
det var vi inte i det här fallet.
Nej, det var ju fel av mig.
Du körde ju lite så här rogue.
Ja,
kodpolis.
Ja, kodpolis gone bad.
Bad cop.
Ja. Det är många, det finns några sådana saker som jag har gjort som jag inte är jättestolt över. Det här kanske är en av dem då. Och bara liksom egenmäktigt så här, ta saken i egna händer och säga nej, det där är fel och fult. Mm. Skärp dig. Sen så har vi också en sån här sak som indentering. Mm. Då snackar jag inte om bara om liksom, ska det vara spaces eller tabs. För det vet alla vad det ska vara.
Tabs.
Fyra spaces, vad fan kommer jag. Nej, men det här kan vi liksom det här kan vi hålla på och snacka om hela kvällen. Men jag tänker så här, ska du ha någon identitet, ska du ha någon indentering överhuvudtaget, så ska den vara densamma genom hela. Mm. Och det är ju samma sak
med men indentering och sånt där, det är ju förvånansvärt viktigt ändå.
Ja.
För det handlar ju om läsbarhet också. Det sänker liksom den kognitiva lasten avsevärt om du har det bra indenterat.
Ja.
Det är jättemycket lättare att se hur strukturen och vad som händer. Liksom.
Mm. Men inte bara det, utan det var en sån här annan sak som slog mig när jag skrev en bok tillsammans med vår kollega Daniel. Mm. Mikado-metoden. Då var det vår editor, vad heter det, redaktör, som sa att hon tittade efter, nu ska vi titta igenom texten så här, språkligt så är det bra. Men nu kommer vi gå igenom sådana saker som att stycken inte inleds på samma sätt.
Ja, just.
Med samma ordföljd. Och det vet jag, det har jag stört mig på väldigt mycket i mitt skrivande och sett, eller när jag läser någon annans text, att nu kommer samma ord två rader på raken.
Mm. Man börjar flera meningar på jag eller.
Ja, och det där är väldigt vanligt som barn. Du har ju också barn som håller på att lära sig skriva och skriva uppsatser. Ja. Och ett vanligt mönster är sån här, berätta om din dag är en vanlig hemuppgift. Mm. Först så hade vi svenska och sen hade vi matematik och sen hade vi lunch och sen hade vi det och sen hade vi det. Mm. Och då tänker man så här, ja, absolut. Skriver jag sån där kod när jag skriver kod ibland? Mm. Man reflekterar lite över det här, men det där känns ju lite roligt och lite barnsligt så att säga, lite så här, okej, men du håller på att lära dig. Så tänker man ett varv till och så här, ja, men är det så jag skriver min kod? Mm. Upprepning och
duplicering.
Ja.
Det är ju annars den absolut fulaste kod som någonsin går att skriva, tycker jag.
Duplicering?
Sån kod som är, man ser så tydligt att det här är duplicerat. Men det är någonting litet som skiljer som gör att det inte går att bryta ut det i en metod.
Ja.
Så man typ måste antingen skriva om allting eller lämna det där. Ja. Och det svider.
Det gör det. Vi pratade om det här också förut. Men att hitta det här mönstret. Så att säga, det här är ju samma sak. Mm. Och så försöker du på alla sätt du bara kan att bryta ut den här saken som diffar. Mm. Men det går inte, du hittar inte den. Så det ligger kvar en liten så här subtil, inte särskilt subtil, utan det är väldigt mycket så här in your face. Mm. Typ, här är jag liksom.
Skrattar dig i ansiktet varje gång.
Skrattar dig i ditt programmerade ansikte. Och så bara vill... Ja.
Skiljer sig ditt programmerade ansikte från ditt vanliga ansikte?
Nej, men det var ju liksom en så här metaforisk grej. En elak kod.
Som jag tänkte hoppar. Du kanske har någon så här speciellt så här war face.
Okej, jag tänker så. Det kanske jag har. Jag har inte sett det, jag har inte tänkt på det. Men kanske ska jag filma mig själv när jag programmerar.
Ja, tycker jag.
Kontra när jag dumsurfar. Mm. Ja. Nej, men det är frustrerande. Mm. Men det finns ju någonting som är... Det finns ju någonting som är väldigt fult. Som du sa, överkommenterad kod. Mm. Det är sådär. När du har någon som är så här otroligt nitisk och oftast så här, lite nybörjare skulle jag säga.
Även om det också är subjektivt. Men...
Överdokumenterad, ja.
Ja. För mig så är det ju sådär, jag hakar upp mig på dem där istället. Och så blir det inte någon bra flöde.
Men tänk dig någon som kör typ så här one-liners och jättemycket dokumentation för varje... metod. Mm. När jag liksom har ratio på typ 7-1 på dokumentation. Mm. Då tycker jag att vi har kommit till den här punkten i programmet där vi alltid vill komma med en liten sammanfattning. Mm. Vi vill sammanfatta ett vackert system och estetisk kod. Mm. Och då är det återigen här Jockes förkortning. Mm. T2E3. Mm. Det vi pratar om här, tydligheten och transparensen. Koden som du kan förstå som gör det du tror. Vi pratar om elegansen. Den här balansen mellan en kärnfull och uttrycksfull kod. En effektivt program, eller effektivitet. Det är det vi kallar för resurssnålt ibland på svenska. Vi misshandlar inte minnet eller IO eller något sånt. Och... den här estetiska delen också som handlar om stil och konsekvens. Mm. Och när de här fyra benen är på plats, som jag hävdar då att det är alla fyra benen som krävs, då får du av dina små kodbitar den här mosaiken, de här små keramiska bitarna, glasbitarna, allt det där bildar en stor helhet som gör en vacker mosaik. Mm. Var det en bra sammanfattning?
Jag tror det. Ska vi tävla då?
Ja. There can be
only one. Nu har jag lyft över de här i en separat, de som är kvar. Så att du, nu har du en siffra mellan 1 och 6.
3,14. Det är väl 3?
3?
Ja, 3.
Ska vi låta publiken vara med på något vis? Om de tror att de kan så kan de räcka upp handen eller något sånt där.
Ja, visst. Mycket mer press.
Bara för att pressa känns... liksom. Och så får ingen tjuvkika här då. För 5 poäng. I motsats till många av sina konkurrenter så har detta alltid varit gratis.
Oh. Det är... antingen LibreOffice eller OpenOffice. Alltså, måste jag namnge någon av dem? Mm. Ja, LibreOffice.
Fel! För 4 poäng. Första versionen kom 1995. Och senaste versionen har nummer 9.
iOS.
Fel! 3 poäng. Något felaktigt så borde detta vara alla cowboykodares favorit-OS.
Favorit-OS. Ja, du.
Det är inte jobbigt att vara med publiken. Jag ser verkligen fram emot det här och när jag ska svara.
I helvete. Ett favorit-OS. Något felaktigt så cowboykodarens favorit-OS. Alltså, jag kan inte bara komma på något fler. Det är typ... det är ju... cowboykodare. DOS, Windows, Unix, Linux, iOS har redan svarat och det är gratis. Ja du, cowboykodares favorit-OS. Nej, men det där, är det en Göteborg-referens eller? Fan. Nej, jag säger Linux.
Ja, du får nog vara mer specifik än så i så fall.
Jag är mer specifik än Linux. Jaha. Alltså det är en, vad heter det? En distribution av Linux. För jag ringer en vän. Arch Linux.
Fel. 2 poäng. Jag kanske är färgad, precis som OS-et, men denna Linux-distro hör till de bästa.
Jag har ju redan sagt Arch Linux. Färgad. Ja, men jag fick för mig att Ubuntu betyder typ någon sån här frihet eller något sånt där. Nej, jag säger Ubuntu.
Fel. 1 poäng. Finns inte längre kvar, men dess efterföljare heter Fedora.
Red Hat.
Ja!
Nej, men vad fan! Jaha, 1 poäng. Du gick en mål precis.
Ja.
Ja, nu...
Då måste jag ta...
Det är smashläge.
Jag måste fortfarande ta det på 4 för att vinna.
Nej, ja, det är sant. Det är sant. Arch Linux, den bästa distron.
Nu vill du ha en lätt. Får det, man önska en lätt?
Det kan du göra, jag önskar en lätt.
Är det mellan 1 och 15 eller?
Ja. För 1 har du valt.
6.
Den har du inte valt. Det är en desktop-tillämpning skrivet till största delen i Java.
Ja, det utesluter ju det mesta faktiskt.
Ja.
Firefox.
Det är fel. Det är ett svenskt program utvecklat i Sverige ursprungligen.
Kan det vara Minecraft?
Det är rätt.
Ja!
Det är bra. Det är bra. Då får du 22 poäng. Nej, det är bra Tobbe. Nej, men med det så stänger vi det här programmet.
Mm. Hur får man ta på oss?
Då tar man oss...
Om man inte är här som publik?
Nej.
Då är det väldigt enkelt faktiskt.
Då använder man antingen mail, podd@agical.se, eller så tweetar man vag_74. Mm. Och vill man ha tag på dig direkt så är det @TobbeAnderberg. Mm. Och mig så är det @Elnestam.
Jajamän.
Och med de orden så...
Tackar vi för oss och hoppas att det blir 2 år till av det här.
Ja.
Och så tackar vi vår kära live-publik också.
Ja, tack.
Och så hörs vi om 2 veckor.
Då hörs vi om 2 veckor. Hej då!
Hej då!